Hörrni, glad och trevlig advent till er allihopa. Jag heter David Blondell och jag är pastor här i Korskyrkan. Det är ju så stämningsfullt att sjunga sångerna, eller hur? Och igår så satte jag upp julbelysningen ute i trädgården. Det är lite av en tradition för mig. Och den oerhört långa slingan, ni vet en sån här ljusslinga som vi köpte och blev lite för lång. Där får man gå så många varv runt trädet. Så kommer ni hem till oss kommer ni se vilket träd som har fått lite för många lampor. Vi bakar, det luktade saffranskaka hemma hos oss igår. Och några av er kanske gjort pepparkakor under veckan eller någon annan gång här i det sista. Och vi tänder marschaller och kanske gör såna där apelsiner med nejlikor. Och det gjorde man alltid i skolan när jag var liten. Är det någon som har gjort en sån i år ännu? Nej, det är en tradition som håller på att dö ut, tydligen. Ja, det får jag börja med. Vi får inte tappa den fina traditionen, hörni. Allt kring julen är så härligt och stämningsfullt. Jag älskar den här tiden på året. Också för det som händer i kyrkan, naturligtvis. När man hör de här sångerna som har så rik betydelse. När vi får höra om när Jesus rider in på åsnan. Och folket omkring ropar: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och det måste ha varit en otrolig upplevelse att vara där. De här orden som ropas är ju texter som finns i Gamla testamentet. Och är det Messias som rider in på åsnan? Alltså, vilken händelse. Det måste ha varit alldeles, alldeles speciellt. Orden som ropas i Hosianna, eller Hosianna, eller hur det nu kan uttalas på hebreiska. Kan ni förresten hebreiska? Jag vet att det är några som har studerat hebreiska här. Man börjar ju bakifrån. Man börjar ju från höger och läser till vänster. Så den första delen, det är den här delen av ordet Hosianna. Och det betyder fräls oss, eller Herre, rädda oss. Och den sista delen av ordet betyder vi ber. Och det skulle kunna vara så det översätts i våra biblar. Det finns biblar där det står så. Alltså där ordet översätts. De allra flesta orden i Bibeln, typ alla, är ju översatta till svenska. Men just det här ordet har man valt att ha kvar den hebreiska ordet. Och det har ju kommit att betyda någonting också, Hosianna. Men det betyder, Herre, rädda oss, vi ber. Det betyder ordet. Och det så här ordet översätts till exempel i Psaltaren 118 och 25 där det också står Hosianna. När Jesus rider in på åsnan och när alla de olika händelserna sker fram tills hans död och vidare där i Jerusalem så finns det mängder av profetier också kring den här händelsen när Jesus rider in på åsnan. Det står ju i den texten som vi hörde att det finns ett profetiskt ord från Zakaria 9:9 där det talas om att folket ska ropa ut sin glädje. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig är han och seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Och kanske var det några av dem som lyssnade på Jesus och allt som hände omkring som upplevde det som hände nu, eller så blev det pusselbitar de fick lägga i efterhand. Ja, de ropar de här orden, Herre, rädda oss, vi ber. Men det låter ju inte som att det är sorg i luften. För det är som att ju närmare Jesus de kommer, ju närmare blir det orden som tycks vara ett klagorop. Istället ett glädjerop. Typ, Herre, rädda oss, vi ber. Vi vet att du kan rädda oss. Är du med? Det händer någonting nära Jesus. Sen är det också så att de ropar Davids son. Om de andra orden ibland kunde finnas med i sånger och rop, så är orden om Davids son någonting som man inte hittar i andra judiska texter. För det här är ord som direkt går tillbaka till Messias. Och när folket kopplar ihop det här, vi kanske inte märker det, men vid den tiden tänkte man det är Messias man ropar till. Har du tänkt på att när folket och lärjungarna, alla barnen, alla omkring ropar, och när man lägger ut kvistarna på marken där Jesus rider fram och mantlar och allting, så Jesus rider in på en beklädd väg, så upphöjer de Jesus som kung och frälsare, trots att hans uppdrag ännu inte är fullbordat. Jesus har ju ännu inte dött och uppstått, och ändå låter det som att folket upphöjer honom, som att han har vunnit en seger. Det verkar nästan som att de tar ut liksom glädjen i förskott, kan man säga. Det här är naturligtvis inget misstag. Jesus ska naturligtvis upphöjas. Ibland när man läser evangelierna så kan man ju reagera tvärtom. Alltså, är det inte läge nu för att de ska börja hurra kring Jesus? Nej, det är inte så att det är fel att de gör det. Men det tycks ändå vara som att de tar ut det i förskott. Och att Gud vill att de ska fira i förväg. Så är det ibland när barnen frågar när de fyller år. Eller hur? När fyller jag år, pappa? När fyller jag år, mamma? Säger barnet. Och så får man lära dem att det är 20 dagar tills de fyller år. 20. Och så kommer barnet och säger, det är 20 dagar tills jag fyller år. Och sen frågar man nästa dag när man är liten, hur många dagar är det tills jag fyller år? 19 dagar. Får hålla så. När jag fyller år, det är 19 dagar tills jag fyller år. Har ni sett den en gång? Det är klart ni gjort. Barnet tar ut liksom födelsedagen lång tid i förväg. Ibland får man säga det till barnet. Det är långt kvar. Det är långt kvar. Eller när några längtar efter att de ska gifta sig. Ni vet hur det är när de nyförälskade. Det känns i alla fall som att de är det. Eller så blir de det under resan när de har bestämt sig för att gifta sig. Vi ska gifta oss om ett år. Eller vi ska gifta oss om ett och ett halvt år. Kyrkan är bokad. Och när man hör det så säger man naturligtvis grattis. Och är väldigt glad för att de ska gifta sig. Eller hur? De tar ut det liksom i förväg. Det är bra. De gör det och det är fint. Eller när laget, supporterlaget, ser hur matchen går åt ett håll. Alltså de ser det kommer bli en seger. Det blir en seger, garanterat en seger. Det går inte att hämta upp, motståndarna kan inte hämta upp det här. Det är för stort avstånd. De börjar liksom hurra redan. Glädjen är total på läktaren. De hurrar och här liksom firar redan innan hela alltet är avgjort. Det finns säkert någon gång i historien där supportrarna har börjat hurra för tidigt. Det har säkert hänt. Men vi har ju med Gud att göra. Vi har ju med han som har skapat universum och han som har all makt. Och när vi firar och ärar Gud, så att säga i förväg, för det han har lovat ska ske, så är det precis så som hela Bibeln visar exempel på. Jag ska ge 4 snabba exempel så får du se. Abraham, han får löfte av Gud att han ska bli fader till många. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort så att det brukas när man välsignar. Det är otroligt. Vad gör Abraham? Han gör som han alltid gör. Han bygger ett altare. Det är liksom hans grej. Han bygger altare. Och så firar han. Det kan vara någon idé om du har någon plats på baksidan av huset. Eller när han något kapitel fram, det har gått lite tid, så får han igen höra från Gud att hans ättlingar ska bli så många som stoftets korn, sandkornen, på marken. Det är ju helt makalöst. Vad gör han? Vad tror ni? Är det någon som kan gissa vad han gör? Han bygger ett altare såklart. Och det är hans sätt att fira. Han är superglad, tackar Gud. Jungfru Maria, hon får besök av ängel som talar om att någonting enormt stort ska hända. Hon ska föda Messias. Hon gläds. Och tillsammans med sin släkting Elisabet så börjar hon sjunga en lovsång som kallas för Marias lovsång. Och i den lovsången så firar hon och ärar Gud i förväg. Så här låter det i Lukas 1:46. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Alltså innan någonting har skett. Hon är knappt ens märkt i sin kropp att det är på gång. Eller Paulus och Silas. Paulus är ju han som har skrivit många av breven i Nya Testamentet. Och Silas, han är följeslagare. De hamnar i fängelse. Det är fruktansvärt. Vid den här tiden är i fängelse allt annat än en vilotid. Det här är hemskt vid den här tiden att sitta i fängelse. Riskfyllt. Det är många som dör i fängelse. Vad gör de för någonting? Och det står vid ett tillfälle att de sjunger lovsång. Och det är inte så att det finns ont om sånger. Om man tittar i Saltaren, det är en sångbok, så är det så att de allra flesta sångerna där är klagosånger. Och bara 15% är det riktiga lovsånger. Och ändå så väljer de lovsångerna. De firar, är glada, fast de inte vet hur eller om de ska räddas. De firar i förväg, de har Gud vid sin sida. Och sista exemplet, Petrus, som undervisar och talar till de nykristna. Det är ju lärjungen Petrus som har gått med Jesus lång tid, som har hört Jesus undervisning, kan det här. Och han säger vid ett tillfälle i 1 Petrus 1:8. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Ja, det kanske var svårt att hänga med på vad jag sa här, men det handlar om att de, trots att de inte ser hela bilden, kan jubla. Varför då? Jo, de är nära frälsningen. De är nära frälsningen och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje. Jag vet knappt hur det låter. Jag är inte så van att jubla så. Men det kanske man skulle göra oftare. Om inte här på en vanlig gudstjänst när man är ute och promenerar, går, ber en bön. Jag vet inte. En outsäglig himmelsk glädje. Tänk om jag var oerhört rik. Så jag snuskigt rik. Miljonär, frågar ni. Nej, biljonär. Ni vet, som en sån där miljardär som håller på med tech av något slag. Och jag vill donera. Det är inget konstigt, för det gör de hela tiden. De donerar. Och det vill jag göra. Jag vill donera. Lite nu. Och du får ett samtal av mig. Och när du väl förstår att det är verkligen jag, miljardären, tech-miljardären. En ganska trevlig tanke faktiskt. Vi kan stanna där lite. Nej, jag bara ska. Då, så när du förstår att det är så, det är ju konstigt såklart, men du ska få den där gåvan. Den kommer uppdelad 12 gånger varje månad. Vad kommer du säga i telefonen när du har sagt att det känns lite konstigt såklart? Du kommer säga tack, eller hur? Lite förvånad, lite skärrad kanske. Men klart du kommer tacka. Och du kommer tacka inte bara för just samtalet, utan för gåvan. Och inte bara den månadens gåva, utan nästa och nästa, för allt, eller hur? Och när nästa månad kommer sen och du ser det stämmer verkligen, så kommer du tacka. Kommer skicka något meddelande eller höra av dig. Jag är ju inte techmiljardär, men Gud är rik. Och han ger och ger och ger. Ditt liv är en gåva. När ditt hjärta slår är det en gåva från Gud. Ditt liv, din dag är en gåva från Gud. Och när du njuter av livet, när du har ögonblick av något vackert i ditt liv. Det kan vara tufft, men det är ändå något ögonblick av det vackra. Så är det en gåva som Gud vill ge. När du brottas med något i livet och så känner du, ja, jag klarar mig inte själv. Och du vänder dig till Gud. Det är en gåva från Gud. Han vill ge dig närhet. När du behöver starta om på grund av någonting. Du kanske ber om förlåtelse. Gud vill ge dig. Han älskar dig. Och han vill ge en ny start med dig. Det är en gåva. I Bibeln talas det också om ett arv. De där orden tycker jag är så märkvärdiga. Precis som om en miljardär skulle ringa mig. Jag tycker det är konstigt faktiskt. Men det står ju så att den som ett Guds barn väntar ett arv i himlen. Ett arv är någonting man får när någon har somnat in. Men Gud är evig. Han behöver inte ge ett arv. Men det står att det väntar ett arv i himlen. Och du och jag får tacka i förväg. Det kanske inte är mörkt i ditt liv, men du får tacka Gud för att han kommer vara med i dagar som är svåra. Du lever nu varje dag och du kanske har fullt upp och får ihop allt i vardagspusslet. Det är roligt. Så kanske det är för en del av er. Och ni kan vara med och tacka Gud för de dagarna som kommer, för livets dagar när vi får vända oss till Gud i vår nöd. Vi kan göra precis som lärjungarna och ropa, Herre, rädda oss. Vi ber. Du kan ropa det i ditt hjärta. Be så i ditt hjärta. Vi kan tacka Gud även om vi inte helt ser hur alla olika delar i våra liv kommer bli. Det kanske finns en oro i våra liv. Några av oss har ju så också. Och några av oss vet så väl hur det är att ropa de här orden. Du kanske inte alltid har tänkt att det är Hosianna du ropar. Men det är så du ber när du tänder ljus här. När du går till förbönsplatsen. När du skriver böner där. Eller hur du nu uttrycker din tro. Kanske när du sitter eller böjer knä. Du är van vid det här. Du ber de här bönerna. Du tänker inte det Hosianna jag ber, men du gör det. Du ber samma ord som det judiska folket har ropat. Det är orden som folket och lärjungarna ropar när Jesus rider in på åsnan. Det är dina ord, det är din bön. Du kan vara med och be, Herre, rädda oss, rädda mig. Jag ber. För några av oss brottas med saker i livet. Och några av oss känner och vet så väl att vi gör val som vi förstår egentligen inte är de bästa för oss. Och när du ropar eller ber tyst i ditt hjärta, Herre, rädda mig, rädda oss, så erkänner du att Jesus är din kung. Han som kommer i ögonhöjd när han rider in på åsnan. Han ser dig i ögonen. Och Jesus säger själv så här: om nu sonen befriar er, är ni verkligen fria. Och du kan redan nu, precis som lärjungarna firar i förväg, så kan du fira och ropa din glädje idag, även om alla bitar inte är på plats ännu. Några av oss brottas med känslan av orättvisa på olika sätt. Det där är jobbigt att bära på. Hela den här berättelsen har ett lager av orättvisa, eftersom det judiska folket under lång tid led där de var. Romarna, de höll det romerska folket så hårt som de kunde. Tog ut skatt. Och när vi läser om det, om tullindrivare, jag menar, det här är liv och död för många. Att inte ha tillräcklig mat på bordet för att man måste ge så mycket i skatt. Det var fruktansvärt. Det hänger på liv och död i en familj. Eller hälsa. Det var säkert en del som hade hälsoproblem för matens skull. Du kanske också känner en orättvisa på arbetet, skolan eller med livet. Eller med någonting personligt som du har och längtar efter eller brottas med. Och du får också vara med och be, Herre, Herre, rädda mig, rädda oss som känner så. Vi ber. Och Gud har en plan och längtan för dig. Han vill ge dig allt det goda. Han vill ge dig allt. Och även om du och vi som känner så här inte ser detta idag, så kan vi vara med och tacka Gud för att han har en plan och en längtan i våra liv. Och några av oss är sjuka i våra kroppar. Vi ber ju varje vecka för de av oss som är sjuka. Vi har flera som är allvarligt sjuka i församlingen. Några andra av oss bär på sår och skador i våra hjärta eller våra tankar, så att det är svårt att få ihop allt i våra liv. Och tiden har gått, men trots att tiden har gått och kanske du får hjälp med mediciner och annat, så tycks det inte helt ha läkts ännu. Och vi som är sjuka och har ont i våra hjärtan, som slits med allt kring hur vi ser på oss själva, vi får också vara med och ropa de här orden. Herre, rädda oss, vi ber. Rädda mig, jag ber. Men vi kan redan nu vara med och tacka Gud. Han som har framtiden i sin hand. Vi ser den inte, men Gud har skapat allt. Vi får tacka i förväg, precis som lärjungarna gör. Och vi kan veta att Gud är med oss vad som än händer. Vad som än händer. Vad jag sagt idag. Lärjungarna firar i förväg det som ännu inte syns. Och lärjungarna upphöjer Jesus som frälsare, trots att Jesus ännu inte vid den tiden har dött och uppstått. Du kan tacka Gud redan nu. För synden kommer försvinna. Orättvisor kommer upphöra. Såren och sjukdomar och sorgen, allting det där, kommer helas. För Jesus är världens frälsare som vi ber och ropar till, tyst eller högt. Och vi kan tacka för frälsningen och att Gud har allt i sin hand. Han hör när du ropar. Nu ber jag en bön. Du får gärna vara med i ditt hjärta. Tack gode Gud för ditt ord. Tack gode Gud att vi får mötas tillsammans i kyrkan, tillsammans sjunga de här sångerna. Tack för att vi får blanda vårt rop till dig i glädje, för att vi har en så stor tro på en så stor Gud. Tillsammans har vi en stor tro. Ja, tack gode Gud att vi får komma till dig när vi kämpar med någonting. När något gör oss tyngda, när vi känner en massa känslor. Tack att vi får ropa till dig. Hosianna, Herre, rädda oss. Tack för att de här orden blir annorlunda när vi närmar oss dig. Att det som är tungt kan bli lättare nära dig. Till och med ljust nära dig. Herre, lys upp våra hjärtan nu. I Jesu namn. Amen. Amen.